en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the
good old hockey game. Hallå, 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 hallå.
Yes, hallå och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i Örby utanför Stockholm. Yep. Och med då Per Biffen Bjurman i New York City på andra sidan Atlanten. Vi ska nu spela in vårt 457:e ja. Avsnitt av denna NHL-podcast. Och allt är bra med dig hoppas jag, Mr. Ekeliv.
Jo då, men det är bara bra så här inför påsk och efter att ha vunnit vår interna... managerliga, det börjar med direkt här. Oproportionerligt stolt.
Ja, du, dina lyftkranar vann ju alltså Sportbladets fantasy-liga här då. Och var ju dominant kan man säga redan från början. Jag var ju med väldigt länge, jag och mina New York Dolls. Ja. Men avslutade i säsongen på katastrofalt sätt. Jag missade ju liksom matchupen mot dig som hade sett fram emot hela...
Det var ju drömfinalen.
Ja, det var ju verkligen drömfinalen. Och så mässa upp i alla fall.
Ja, du var lite som Boston i fjol. Liksom.
Ja, exakt. Jag var årets Boston.
Du var ju före mig också stora delar av grundserien.
Ja. Ja, jag vill undersöka att jag fortfarande vann några för mig viktiga kategorier. Jag hade flest assist, jag hade flest powerplaypoäng och viktigast av allt, jag hade mest istid. Det har blivit...
Ja, det är ju min... special.
Ja. Men sen var jag helt värdelös på målvaktssidan och i hits. Jag är för snäll. Jag var
du måste då. Tuffa till dig till nästa säsong. Alltså, du måste bli lite mer Tortorella av Bjurre, tror
jag. Ja, jag ska konferera med honom i sommar. John, vilka ska jag ha in här?
Ja, det får vi höra med honom, ja.
Men det slutade ju för din del med den största ära som tänkas kan. Du var uttagen i veckans femma på NHL-uppslaget i vår printupplaga.
Ja, det är ju så. Varje onsdag har Bjurre en stor dels krönika, men allt möjligt är på det uppslaget i papperstidningen. Och jag blev lite förvånad när jag såg min nuna in till Auston Matthews och Artemi Panari bland annat.
Ja, vilken kedja. Vi är en drömkedja ändå. Vilken uppgift skulle du ha där?
Först när jag såg det så mässade jag dig att jag skulle böka framför mål och så får Matthews avsluta och Panarin får vara trollgubben. Men jag vet inte om jag passar riktigt framför mål. Jag har ju spelat innebandy en gång i tiden. Min fysik höll ju inte riktigt på hockey. Och faktum är, det kan jag avslöja, att jag var väl okej i innebandy att spela liksom i första kedjan i det här pojklaget. Men kom ihåg en match, vi kanske var i 13-14 års åldern och låg under med 2-1 i en viktig cupmatch. Tog ut målvakten och så här och tog timeout med 1,5 minut kvar. Och så körde tränaren en sån här nordamerikansk stil, typ play dirty liksom. Så här, gör vad ni vill, ni får spela fysiskt. Nu ska vi vinna den här matchen till vilket pris som helst. Alla ska spela så fysiskt de kan, utom du Jonathan, för du kan inte. Så jag blev petad.
Nej, det var ju dåligt. Ja. Jag tror att du kompenserar... den påstådda bristen på fysisk vård med din competitiveness. För bakom den här försynta, vänliga fasaden så finns ju en enorm bestämd vinnare.
Ja, vi säger så. Jag kallas ju för ondskan i alla fall. Så att någon form av,
ja, fast det är ju ett skämt för att det är så motsatsen till ondskan. Men jag vet ju att det finns något. Du ger det ju aldrig. Om du tycker att du har rätt i något, då... Nej.
Då kan man ge en viss i vissa frågor, så är det, absolut.
Ja. En competitor. Du är Sportbladets Henrik Lundqvist på det sättet. Om du hade förlorat finalen, som ju gick då mot vår redaktör Martin Björkman, då hade det inte varit lätt att tas med.
Nej, det är möjligt. Då hade det ondskan krypit fram kanske.
Ja. Du, en ny vecka och det händer saker. Vi har ju verkligen liksom gått in i en fas nu som... Ja, jag beskrev det i bloggen igår som att nu börjar det bli så här att man får den här lite overklighetskänsla. För vi är så nära Bara 3 veckor återstår ju faktiskt av grundserien. Och nu har vi kommit dit där lag clinchar, alltså slutspelsplats, och får ett tecken i tabellen. Och vi fick ju det igår då på New York Rangers, när de efter många om och men slog Philadelphia. Så kom de först upp på 100 poäng och först att clincha sin slutspelsplats. De har ett X i tabellen.
Ja, men det är ju verkligen en symbol bokstavligen på vart under säsongen vi befinner oss. Att det är den verkliga slutspurten nu, att det är veckor bort slutspelet bara.
Ja, och jag känner direkt att det är något som liksom förhöjs i hela tillvaron. Den går aldrig riktigt att föreställa sig medan grundserien på sig. Man glömmer bort hur det känns sen när slutspelet börjar. Och då blir man ju så otroligt, eller vi blir. Det blir någon slags euforisk glans i hela tillvaron som får... Och så precis, just ja, det är så här det är. Och grundserien är ingenting jämfört med det som kommer nu.
Nej, det är fantastiska tider. Men jag måste säga så här, apropå laget som fick det här exet in till sig, alltså när vi satt i previewpodden så hade vi kanske inte de här tankarna om New York Rangers, att de skulle ha först och clincha en slutspelsplats och få exet in till sig först av alla.
Nej, vi trodde möjligen att det var ett bubbellag, och vi var ju väldigt skeptiska till Peter Laviolette som ny coach.
Och framförallt du, vill jag säga, jag var inte superhyllande heller, men du tyckte inte hans Capitals sejour var något att liksom...
Nej, det var ju framförallt den som hade dragit ner. Alltså förut hade vi den här bilden av att överallt dit han kommer så första säsongen alltid en succé.
Ja.
Men så hade det ju inte varit i Washington. Tvärtom, han hade ju liksom tagit the edge of Capitals, kändes det som, mycket.
Ja, generellt sett under hans år där så blev det så. Men då ville jag lägga till brasklappen att de hade ändå sitt bästa poängsnitt på 3 år. Första året han klev in där. Så men han overstays welcome, eller vad du brukar säga.
Ja, ja.
Överallt han har varit. Men annars är det den här otroligt tydliga trenden att han första säsongen, om inte vinner Stanley Cup så i alla fall. Jag menar, hans första jobb i New York Islanders för 20 år sedan. De tog 40 poäng mer än året innan. Hans första säsong där, så det har varit en tydlig trend överallt.
Han är ju succé här, alltså han är extremt populär beroende bland spelarna, media och fans. Liksom. Ja. Det finns inte ett klagomål nästan på någonting han har gjort. Det är mycket ovanligt i New York.
Ja, alltså, och jag har ju återkommit till det citatet av Kuznetsov inför säsongen när han skulle uttala sig om Carberry som ny tränare i Washington och passade på att slänga skit på Laviolette och hur han användes och så vidare. Så sa han också att han fortfarande inte förstår Laviolettes defensiva spelsystem. Men det verkar säga mer om Kuznetsov än om Laviolette.
Ja.
Så här, för det är ju framförallt defensiven han har satt i Rangers.
Ja, och det är verkligen ett system. Det är för att nu, alltså de senaste matcherna och framförallt igår då, så fick de lov att klara sig utan 3 ordinarie backar. Jacob Trouba är borta sen förut, Ryan Lindgren är borta sen förut och nu var Erik Gustafsson borta också.
Ja.
Och dessutom var Alex Wennberg på BB för att hälsa välkommen.
Ja, det får vi gratulera.
Ett nytt barn. Ja, verkligen. Så att, och visserligen så igår syntes det ju, det var ju en jävla underlig match mot Philadelphia och försvarsmässigt såg det sådär ut ibland.
Ja.
Man kan ju inte tappa sina 3 av sina ordinarie backar och vara kanske de 2 bästa. Nej, den är de också bäst. Utan att det märks. Liksom. Men ändå så lyckas de på något vis vinna då. Och det vittnar ju om att det är ett system som är satt.
Ja, verkligen. Att...
Som även en medioker Ruvedel kan komma in och spela i. För han var väldigt, hamnade väldigt fel emellanåt.
Ja. Nej, sen vill jag också faktiskt, jag har gjort det någon gång tidigare under säsongen, men passa på att göra det igen här när vi pratar Level 1 och hans tränarstab, eftersom han handplockade även in Michael Pekka, den gamla NHL-centern, som assisterande tränare, som i sin tur också var hans första kapten där i New York Islanders för 20 år sedan. För han plockar honom som development coach även ett år där i Washington, så det verkar som att Laviolette verkligen gillar Pekka. Och han har ju fått ansvar i sin tur för powerplay och att liksom göra att Rangers blir bättre på tekningar. Och det här kommer jag ihåg att vi nämnde då kanske i december, men alltså att de har gått från att vara NHLs sämsta tekningslag de senaste 10 åren till att ligga 6:a i den här statistiken den här säsongen.
Ja, det har ju ständigt, ända sedan jag flyttade hit har det varit ett aber, liksom deras bedrövliga tekningsstatistik.
Ja, och nu är plötsligt är de ett av de bästa lagen i hela ligan med Pekkas trollspö där. Och dessutom powerplay är ju fortsatt bra. De är ju, var den 4:a i powerplay-statistiken, så att Michael Pekka ska också nämnas när vi pratar om...
Och Phil Housley är ju där också.
Och Phil Housley, ja.
Din kamera, det var en av de första du såg när vi kom till Nashville första gången på vår första resa.
Ja, precis.
Det är Phil Housley.
Ja, det tyckte jag var coolt. Jag blev liksom en sån legendar. Och han vikarierade för Roman Josi i första PP där på träning. Och såg ut som Roman Josi. Eller han såg ut som en gammal, eller som en ung Phil Housley, rättare sagt, kan man säga.
Ja, jag tror att han också är väldigt populär liksom, som person och har bra att ha omkring sig.
Ja, det verkar som hela tränarstaben där ska ha krett faktiskt. Ja.
Jag tror Lävi vann sin segern igår, tror jag var Lävis 800 seger.
Precis, alltså det kan man väl säga också då, bara en sån sak. Det är sjunde flest i NHL-historien. Och vi som propagerar för att bryta lite av The Old Men's Club på många sätt i NHL-verksamheten. Det har varit en liten revansch i alla fall för dem senaste året, med tanke på att 3 av 4 coacher i konferensfinal i fjol var liksom sparkade coaches första år i ny klubb. Bruce Cassidy, Peter Boer,
Paul Maurice.
Paul Maurice också såklart. Ja. Och Peter Laviolette kändes lite trött av Rangers att slänga in i år, men de leder NHL alltså så här långt in på säsongen. Det är ju...
Ja, han har satt ett system som vi säger försvarsmässigt, samtidigt som de har ju väldigt mycket firepower framåt. Jag pratade med Mika efter segern igår, för det var ju en sån här match där det visade sig att ett bra lag kan vinna även när de inte är bra. Man måste ju kunna det. Och hans bild var den här, precis som i fjol så har vi väldigt skickliga spelare som kan lösa situationer bra. Han är ju själv en av dem. Men vi gör det mer, han menar att det känns mer som de skapar chanser och vänder matcherna som lag. Jag tror att det är mer lagkollektiv grej.
Ja, det är ju väldigt positivt.
Men det är ju några som, jag kommer tillbaka till Panarin, det är ju många här i New York nu med Larry Brooks i spetsen som börjar argumentera för att han är het hardkandidat. För att han gör ju en kanonsäsong och är ju farlig hela tiden. Tortorella sa något, Flyers-coachen John Tortorella sa något väldigt intressant inför matchen igår, för att han har ju tränat brödmannen i Columbus.
Just det.
Han sa, han är den bästa trötta spelaren i ligan. Han menar att det finns ingen som är så bra när han är riktigt, riktigt trött. Han tar alltid för långa byten, men då är han svinbra, för han jobbar fortfarande stenhårt. Han är fullständigt utmattad efter varje byte.
Ja, det var en annorlunda komplimang, måste jag säga.
Ja, den bästa på att spela trött, det är Panarin.
Ja, men det är ju en skicklighetsgrej det också, vill jag påstå ändå. Jag förstår vad han menar. Ja,
exakt. Att han liksom ger allt precis hela tiden. Och andra liksom, de tappar det när de är trötta, men inte han.
Nej, alltså, och det ska vi säga, det är första gången Panarin är över 100 poäng redan nu med 10 matcher kvar. Över 40 mål för första gången också. Leder interna poängligan där Rangers med 30 poängs marginal. Trots att vi liksom berömmer kollektivet Rangers, så har ju verkligen Panarin främst stuckit ut.
Ja, ta bort honom och den här grundserien är inte alls samma succé. Så det är ju hårt argument därvidlag. Sen ska det ju då visa sig om han kan leverera i slutspel också, för det har han inte kunnat förut, och framförallt inte i fjol. Då försvann han ju.
0 mål i slutspelet där, på den där 7-matcherserien.
Då var han för lätt att ta bort.
Och det ska vi säga att det har ju... Jag kommer ihåg att han var jobbig i den där 2019-serien i just Columbus mot Tampa. Då var Panarin bra, men annars har han fått en stämpel på sig i slutspel att försvinna.
Ja, han har mycket bevisat där, sannolikt.
Ja. Ja.
Men nu, om vi fortsätter där i toppen, så det var ytterligare 3 lag igår kväll som hade chansen, under vissa förutsättningar då, vad som hände lite runt strecken också, att clincha. Och det var ju då Boston och Florida som möttes, och så var det Carolina borta mot Pittsburgh. Men ingen av dem klarade det. Boston vann ju då, men i och med att också Detroit faktiskt fick ju stryk mot Washington, men tog poäng. Och därmed är det inte matematiskt klart för Boston. De behöver en poäng till. Och den kan de ta ikväll mot Tampa.
Ja, men då får de ju vänta några dagar till såklart. För det går inte.
Det var ändå en tungt för Boston att vinna mot Florida igår. Det är ju liksom inte bara var det seriefinal i Atlantic. Det är ju väldigt rivalitet sen den där första gången i fjol.
Ja, de slåss ju om att få ett Y in till sitt namn. Alltså att vinna divisionen. Ja. Om inte mer än så till och med. Alltså Z, då vinner man konferensen. Och P, då får man Presidents Trophy. Som hela NHLs grundserie vinner. Ja.
Det är helt sjuk kamp om Presidents Trophy i år.
Ja, oj vad jämnt det är där.
Det är 7 lag inom 3 poäng i toppen.
Ja. Vilket lag tror du? Det här är svårt. Det kan vi nästan inte spekulera i.
Det är helt omöjligt att spekulera i. Jag tror inte det är någon som är överdrivet. Det som är bra med det då, att man alltid har hemmaplansfördel, vad som än händer.
Hela slutspelet långt.
Men det är ingen som siktar på att vi ska vinna President's Trophy i år.
Nej, precis. Och det är väl, har det hänt 2 eller 3 gånger under 2000-talet att Presidents Trophy-vinnaren har vunnit Stanley Cup. Det har hänt fler gånger att de åkte ur i första rundan, typ som Boston just i fjol.
Jag tror senaste gången var 2013 när Chicago vann. Och då var det ju en kort säsong dessutom.
Ja, du ser. Ja. Jag vill säga om Boston också efter den här tunga segern mot Florida i slutminuterna där på bortaplan. Viktigt för dem. Efter att Jim Montgomery då tappade lite på träningen innan matchen. Avbröt den 5 minuter in och skällde ut spelarna och körde en bagskate.
Ja.
För att han, alltså det är typ idioten fram och tillbaks där på isen. Liksom för att, och skrek wake the f*** up. Liksom.
Ja.
För att grejen är att Bostons liksom record efter All-Star-breaket, det är ju snart 2 månader nu, har varit mediokert. Skulle säsongen startat då skulle Boston ligga under slutspelsträcket. Så att dels har det här grundspelet inte varit lika solitt, inte heller målvaktsspelet har varit lika bra på slutet. Då hade Jim Montgomery en lite intressant iakttagelse då liksom, generellt sett den här tiden på säsongen, att det är ju viktigare matcher nu. Det är mycket, alla lag är svårare, eller i alla fall de flesta lagen som har något att spela för är liksom svårare att möta nu än vad de var i januari lunken eller i november liksom. Ja. Att efter All-Star-breaket, ja, då höjs intensiteten i ligan, medan Boston har spelat kvar i på januari-sättet liksom. Och det var därför han körde den här bagskaten, att nu måste folk inse att nu får Rangers ett X här in till sitt namn. Nu är det dags att höja intensiteten och börja spela vårhockey.
Ja, men det var det han var nöjd med igår. Han sa att om 3 veckor så kommer vi upp på en helt annan nivå. Och nu ser det ut som att vi faktiskt är beredda på det.
Ja. Ja.
Men jag tror just Florida tar de fram mycket hos det där laget också. De är inte glada för det som hände i fjol.
Nej, exakt. Det är ju rivalitet mellan dem nu. Och framförallt från Bostons sida såklart.
Ja.
Ja,
ja, jag tror att de kan ha haft lite problem med motivation. Det är ju lätt hänt för de här lagen som segrar iväg. Liksom. Och det är svårt att hålla dem på tårna.
Även Florida har ju varit lite upp och ner på slutet tycker jag. När de är påkopplade kan de skjuta 50 skott och fullständigt köra över motståndarna. Men de kan förlora mot nästan vilket lag som helst där på slutet också när de,
ja,
när de inte, när de bara går ut liksom 75% inställningsmässigt.
Ja, Carolina hade då också chansen att clincha igång med dem. Gick ju senaste tidens verkliga klavertramp genom att få stryk mot Pittsburgh hemma eller borta i Jake Gensels återkomst till Pittsburgh. Det var ju väldigt, ja, mycket hyllningar och vi ska återkomma om honom.
Ja.
Men det var ju lite oväntat ändå. De tappade dessutom mark då mot Rangers i kampen om första platsen där i Metro.
Ja, precis. Både du och jag, när vi hade vår stora tabellanalys förra veckan när vi ägnade stor del åt tabellen, så tippade väl både du och jag att Carolina skulle knipa första, ja, platsen då. Men,
mm. I väst då så hade Vancouver häromdagen också chansen att, och de hade chansen att först clincha av alla, men de åkte ju på stryk då mot, vilka var det?
Var det Kings?
Kings, ja, tror det.
Mm.
Men de kommer ju att göra det snart, precis som Dallas förmodligen kommer att göra, och Colorado, även om Colorado också, de hade 9 raka innan gårdagens match mot Montreal och fick oväntat stryk.
Ja, alltså det är konstigt, det händer lite. Jag menar, Winnipeg satt vi och hyllade förra veckan efter att, ja, du hade sett dem på Garden. Och,
ja,
och,
men sen dess har de varit katastrof.
Alltså det var den perfekta defensiva insatsen då, när du såg, ja, dem. Och efter det har det varit motsatsen. Alltså.
Så de har ju liksom harkat efter där och är tvärtom nu hotade lite bakifrån av Nashville.
Ja, som vi verkligen måste komma in på. Men jag vill säga Dallas också, som vi i sin tur förra veckan. Alltså, jag har ju någon som Stanley Cup-favorit inför säsongen. Så det här är ett lag som jag kommer vurma för. Men då ifrågasatte vi lite grann. Jake Oettinger till exempel i kassen. De i sin tur har nu 5 raka segrar och kliver förbi både Colorado och Winnipeg. Så det går fort i den här tabellen alltså.
Ja, ja. Men om vi går tillbaka till sträcken då. Nu, ja, kastar vi oss fram och tillbaka här. Det var ju en stor match i Washington igår då. En direkt uppgörelse om sista wildcard-platsen i öst. Ja. Capitals mot Wings och, ja, båda fick ju en poäng och sen fick Washington en extra poäng genom att avgöra på övertid. Det var ju inte vad lagen bakom hoppades på, att båda skulle, nej, få poäng. Och ja, det ser ju då, Washington har ju fördel så tillvida att de har en match mindre spelat. De har också 2 matcher mindre spelade än Philadelphia. Och, ja, 1 poäng bakom dem. Philadelphia ligger på 3:e platsen i Metro, men Washington kan ju hamna där nu snart.
Ja, det är konstigt alltså, för Washington är ju det lag som vi konsekvent i den här sträckstridsdebatten som vi återkommer till sista veckorna har trott minst på.
Ja.
För det är ju så mycket där som man inte tycker är så imponerande, och när jag sneglar på underliggande siffrorna så är det inget som sticker ut. Tvärtom, de är högst mediokra 5-5 och special teams är inget bra och liksom Dylan Strome poängkung på liksom 75 plats totalt i NHLs poängliga. Ändå så ligger de här och ändå har de tre raka segrar. De vinner den här viktiga matchen mot Detroit, vänder och vinner den starkt. Ja, de har vunnit mot Winnipeg som visserligen varit dåliga här på slutet. De har ju slagit Carolina här på slutet också.
Ja, jag tror att det kommer att arta sig till en, vi ska inte vara så säkra på någonting, men det känns som Detroit, Washington och Philadelphia kommer att slåss om den där sista platsen. New Jersey kanske då, som ju faktiskt tog sig samman och slog Toronto igår på bortaplan.
Ja, alltså det kändes som att Devils var borta och de var sellers vid deadline och sådär, och gapet är för långt. Det är fortfarande en liten bit upp, men absolut, de har ju verkligen imponerat här på slutet. Toronto.
Ja, både och. De är ju varannan dagslag. Ja, liksom. De gör bra matcher, sen gör de plötsligt ett steg framåt och två bak hela tiden. Ja. De har inte kontinuiteten. Vad som är anmärkningsvärt är ju att Jake Allen, när han står, är ju svinbra hela tiden. Hade de haft honom och han hade spelat så hela tiden, då hade de inte varit i den här situationen.
Nej, det visar ju vad bra målvaktsspel gör med ett lag. Alltså, nu är inte jag säker på att Jake Allen här, som jag anser är en snarare en backup än en solklar starter i NHL då, över tid, att han hade hållit den i mål. Men så som han har spelat nu så är det ju tydligt att målvaktsspelet har ju varit, och det visste vi, men det är ju så uppenbart att med bra målvaktsspel så är det väl ett mycket, mycket, mycket bättre lag.
Han är ju en förstklassig backup. Ja. Han har ju aldrig riktigt lyckats etablera sig som första keeper någonstans, så det är ju, finns ju en orsak till det. Det har vi pratat om många gånger.
Ja.
Att den sortens målvakt kan vara bra under en stretch, men aldrig en hel säsong.
Det är ungefär som Cam Talbot i LA Kingston, ja, som var så extremt bra under hösten, och sen när han gick in i sin långa svacka så såg vi vad som hände med Kings ett tag.
Jag tycker det är intressant med Flyers också. Jag såg dem ju då igår här på Garden. Mm. Och jag tyckte de dominerade Rangers i två perioder. Hade det inte varit för att Storken var riktigt, riktigt bra i kassen, så hade de dragit ifrån då och avgjort. Mm. Och det är intressant att se dem, hur rätt Tårtan har haft när han säger att de har balls. och att de aldrig ger sig. Liksom. De kom tillbaka från tre underlägen i tredje perioden. Liksom, gav sig aldrig. Och spelade med en fruktansvärd intensitet. Liksom. Det var otroligt.
De orkade fortfarande. Liksom.
Ja. Och vilken ettrighet och liksom, vilket, alltså, och samtidigt disciplinerade. Han har sett till att de inte tar mot Rangers, ska man ju undvika att ta utvisningar liksom, för Rangers PP är dödligt.
Ja, precis. Michael Peck.
Ja, och det undvek de nästan helt och hållet. Jag tror bara de tog en utvisning, och det var för en misslyckad hög klubba.
Liksom. Ja.
Och det var samtidigt så det liksom brakade ihop emellanåt då, när Rangers, det var lite mycket, det var konstiga studsar och så var det. Men jag varit imponerad av Flyers. Jag tycker de var bra.
Ja, jag tycker det är imponerande, alltså sett till spelschemat de har haft där på slutet också. Det har varit mördande, som du skulle säga.
Ja.
Alltså det har varit Boston gånger två, det har varit Toronto gånger två, det var Rangers här nu, det har varit Florida också. Och i de här sex matcherna har de ändå fått med sig 6 poäng. Det är ju okej i alla fall, men speciellt sett till vilka topplag de har mött. Och totalt sett har de vunnit skotten med drygt 40 skott på de här matcherna, när de bara mött liksom contenders.
Ja.
Och framförallt har de hållit nere motståndarna till väldigt få skott. Vi kanske återkommer till Tortorellas utbrott här när han inte var nöjd med Felix Sandströms målvaktsspel. Men alltså, de håller Florida till 15 skott i en match till exempel.
De kommer ju, och alltså, det har vi ju diskuterat flera gånger, att även om de såklart försöker ta sig till slutspel nu, så är blicken riktad framåt organisatoriskt. Och om de håller den här linjen och fortsätter på det här sättet och låter Tortorella coacha vidare, vilket jag tror att de är helt inne på, då kommer ju Flyers att bli väldigt bra om något år.
Jag kommer att tänka på efter förra säsongen, så här otroligt luftigt PR-språk som är bara en massa tomma ord, men som känns som det betyder faktiskt någonting i Flyers här nu, när de lanserar sin nya tröja då, och att de skulle byta nyans på sin orangea färg till lite mörkare, och de hade en ny slogan som var The New Era of Orange, och så går de tillbaks till sin gamla orangea som de hade innan millennieskiftet.
Ja.
Och att det liksom skulle liksom in i framtiden med de gamla värdena, liksom Broad Street Bullies Flyers typ. Jag tycker det märks ändå lite i Flyers organisation just nu, framförallt med Tortorella som frontfigur, men också det här med hur hårda och jobbiga man är att möta, och de står upp för varandra. Och det är liksom vdn som betalar Tortorellas böter och så vidare, att den här nya kulturen som har satts, den genomsyrar faktiskt hela organisationen just nu.
Ja, Ja, jag tycker det. Och det känns liksom som att alla är på samma... on the same page liksom, med Keith Jones och Daniel Breer. Ja. Det är något väldigt fint som kokar där. Alltså. Exakt. Redan ahead of the schedule. Liksom.
Ja, ja, precis. Mycket ahead of the schedule, skulle jag säga.
Ja. I väst kring strecket, då är det ju nu återigen, vi sa förra veckan att det börjar bli intressant där med, men nu har den tendensen avtagit. Nu har ju Vegas lyckats ta några segrar, och framförallt slog de ju St. Louis då. Det var ju otroligt, 4-poängsmatch.
Ja, det var ju en riktig strecksmatch det med på västsidan, och att Vegas vinner den efter straffräddning i overtime och så vidare, det kändes som lite dödsstöten kanske.
Ja, nu är det 6 poäng och de har samma antal matcher. Minnesota har 9 poäng upp. Det ska mycket till. Däremot kan ju Vegas faktiskt gå om LA snart. Det är 1 poäng som skiljer dem åt. Trots att LA nu har vunnit 4 raka.
Och LA känns ju heta nu också, måste jag säga. Det var lite streckmatch för någon vecka sedan när de mötte Minnesota. Minnesota fortfarande hade förhoppningar om att kravla sig upp. Och så torskar de med 6-0. Det var lite statement av Kings, tycker jag då.
Ja. Ja, så har vi Nashville då, som vi måste diskutera lite extra den här veckan igen. Därför att alltså den här storyn om dem är ju inte, den börjar ju bli helt episk. Och det var ju så då att i helgen var jag i Nashville. Jag åkte dit för att se med mina egna ögon vad är det som hände egentligen. Ja. För nu är det alltså så att de har spelat 18 matcher sedan 15 februari. Vunnit 16 och tagit poäng i de övriga 2.
Ja, det är otroligt.
det är helt... sanslöst faktiskt.
Sanslös poängsvit efter den där 9-2-torsken hemma mot, vilket var det, Dallas, va?
Ja, ja, och så är den här historien om att de åkte till Las Vegas och inte fick gå på YouTube och The Sphere. Men jag skrev i krönikan idag, jag skrev om det här idag, att det var inte som att coacherna inte still are looking for still haven't found what I'm looking for.
Nej, apropå YouTube, ja.
Ja, de har verkligen found what they were looking for med den där förbudet.
Ja.
Nu var det inte den roligaste matchen jag fick se då i lördags. Det var ju, jag borde ha stannat igår istället.
Ja, just det.
För att i lördags var det 1-0. Stod 0-0 långt in i tredje innan Filip då avgjorde.
Såklart, Filip också.
Ja, det gick ändå att sluta sig till några saker. Till att börja med då att de har ett jävla självförtroende, såklart. Liksom, efter den här enormt framgångsrika 1,5 månaden.
Alltså det, man börjar få lite så här historiska känslor av typ Hamburglar och St. Louis 2019 när de låg, när de låg sist i januari och sen var en Stanley Cup. Och lite Florida Panthers i fjol, lite sådär. Liksom att man... börjar, alltså allt funkar plötsligt. Man får det och börjar överprestera.
Ja, precis. Ja, det känns det verkligen som det finns där nu. Och 2 bra målvakter. Saros var helt lysande i den matchen. Matchen innan var det Kevin Lankinen som hade nollat Florida. Roman Josi spelar på kanske sin högsta nivå någonsin, och då talar vi om en som har vunnit Norris Trophy. Ja. De har också mer bredd än vad de får cred för, i synnerhet nu efter deadline sen Trots tog in Bouvier och Jason Zucker. Zucker. Han har, alltså det är ju perfekta spelare på djupet. Och så är det då första kedjan. Jag har ju gått all in nu på att Gustav och Filip är hetaste svenska radarparet sen bröderna Sedin.
Ja, just det.
Jag följde ju dem väldigt noga den här matchen då. Det var väldigt frapperande hur väl de hittar varandra, hur de vet exakt vad de har varandra hela tiden. Man ser att de liksom är det är som en ballett mellan dem. och så Ryan O'Reilly då, som är grym som ankare åt dem.
Man frigör dem lite grann, så kan man säga, med sitt centerspel.
Och jag har ju pratat mycket med dem nu, hur de hyllar varandra. Vi kommer att få läsa så småningom. Säger fantastiskt, så framförallt Gustav och Filip säger intressanta saker.
Ja, det blir intressant att läsa. Ja.
Filip är nu uppe i 40 mål, precis som William Nylander. De är de 2 första svenskarna dit. Det är de som kommer upp om segern i svenska skytteligan.
Ja, så är det.
Och igår då så visade de ju att de kan vinna på alla möjliga sätt och vis. Du hamnade de ju i, gjorde en riktig skitperiod först mot Vegas. Låg under med 3-0 trots att det var back-to-back för Vegas. Och efter 2 perioder låg under med 4-1. Well, sen kliver Gustav, Filip och Ryan O'Reilly in och se till att det utjämnas i tredje och så avgör Roman Josi på övertid. Förspelar var Riley och Forsberg.
Ja, det var MVPs all the way i det där
ja. Laget. Ja. Ja. Ja, jag säger dig. Jag skulle inte vilja möta dem i första omgången, vem jag än är.
Nej, alltså med det här självförtroendet nu och hur allt har satt sig verkligen när de inte fick gå på YouTube utan istället Brunette hade sina videogenomgångar och mer trots in till sig hur de ska spela och när de nu har lärt sig det utan och innan liksom.
Ja, ja det var också något de påpekade för att starten på säsongen var ju inte så bra, men Gustav sa det här till exempel att spela under Andrew Brunette, det liknar ingenting jag varit med om under 12 år i...
Oj. Då har han haft allsköns coacher.
Ja, det är ett helt unikt system. Så. Och han, så, det är svårt att förklara för de som inte spelar hockey och gå in på alla detaljer. Men det är krävande och det tar tid att lära sig. Och det var därför det tog lite tid i början. Det var ju nytt för alla där.
Det är ju, kräver ju mycket skridskåkning. Och,
ja, som framförallt det. Ja, en enorm press inte. Hela tiden.
Ja, och jag vill faktiskt lyfta fram en tillspelare här som kändes, inte slutet verkligen att ta i, men inte som den... backklippa han var under Tampa Bays Stanley Cup-titlar med Ryan McDonough tycker jag har varit grymma på slutet också. Och när de har toppat lite här på slutet och kört Josi och McDonough i första backpar, då, det har ju varit kanske ligans bästa här på slutet. Alltså de är inte inne på några målchanser bakåt och grymma framåt. Alltså i den här långa liksom poängsviten nu så är Ryan McDonough plus 19 till exempel 5-5. Så det är ju
ja, det är det enda som de möjligen kan oroa som jag också var inne på i krönan, bara de inte pika för tidigt. För det hade jag diskussion med en annan spelare om förra veckan. Mattias Ekholm om Edmonton. Jag frågade om han tyckte det kändes som de började komma dit de ska komma. Och då sa han att ja, i fjol var lite känslan att direkt efter trade deadline så spelade vi som vår allra bästa hockey. Och sen så var vi inte som bäst när man ska vara som bäst.
Nej.
Det är ju alltid ett avbrott. Det måste finkalibreras nu de sista veckorna här.
Ja, det är klart en liten risk att inte toppa sig för tidigt.
Ja. Så vill jag också säga att jag fick bekräftat, det var ett tag sedan senast jag var på hockey i Nashville, men att gå på hockey en lördag eftermiddag i Bridgestone Arena är fortfarande bland det roligaste man kan göra i NHL. Ja. Så fantastiskt. Jävla folkfester där. Så vilket härligt drag. Och sen är det fest på Broadway efteråt.
Det går knappt att föreställa sig om man inte varit där. Alltså hur sjukt det är liksom med Honky Tonk-gatan som sträcker sig liksom så långt och som avslutas med arenan liksom. Alltså det är party överallt.
Ja, det blir bara värre och värre. Alltså, nu var det så mycket folk där så det liknar faktiskt ingenting där. Alltså så första gången jag kom dit kan man ju knappt räkna. Det var 98 det. Då var det en sömnig stad. Broadway fanns, men det var inga folkmängder där. Nej. Nu är det ju, alltså även en söndag nu, när jag fick tillfälle att gå ut så är det absolut smockchockt överallt. Det var svårt att få plats på Martins Barbecue.
Ja.
Och man får trängas på barerna även en söndag kväll.
Ja, det känns som att det känns i alla fall som att det är typ 100 liveband som spelar samma kväll. Liksom.
Ja, men det kan det säkert vara om man räknar in hela Nashville. Ja, absolut. Jag var också konstaterade igen att de har lagt ut en matta i omklädningsrummet. Så man kan inte stå på klubbmärket. Men jag letade på exakt det jag visste att du stod och blev utskälld av Shea Weber och andra. Jag tycker det kändes som holy ground att stå på den punkten.
Ja, jag läste det i bloggen att du hade ställt det där. Ja, jag knappt så att jag vågar, måste jag säga. Då får jag traumatisk... Nu bara när du nämner det så ser jag Shea Webers blick igen och då... Nej, det kan jag inte prata om. Nej, men det där hängde smockan i luften, känns som.
Ja, det gjorde det. Ja. Men du, vad tror du då? Vilka kommer att gå till slutspel, Jonathan? Vilka kommer att vinna? Vilka kommer att gå och spela konferensfinal?
Ja, oj, nu blir det mycket att tippa här på en gång. Ja, det känns svårt. Men jag tror väl att vi kan stänga väster, att Vegas löser det och Kings också. Och att Nashville snarare kan blicka uppåt och neråt.
Ja, det kan de definitivt. Det är 4 poäng bakom Winnipeg.
Ja, och Winnipegs form.
Ja, det blir bra det. De kommer snart hit nästa helg. Inte den här helgen, men nästa. Då är Nashville här mot Devils och Islanders. Det blir kul.
Ja, och jag lägger till en underliggande statistikgrej om Nashville som är otroligt frapperande. Det är att de har alltså högst expected goals under de här 18 matcherna, lägst expected goals against under de här 18 matcherna. Så underliggande siffromässigt sett så är de solklar etta i NHL sedan 16 februari.
Ja. Ja, du, ska vi prata mer? Vi har ju mycket, det finns alltid mycket att ta i. Du nämnde Tortorella där att han gjorde bort sig lite när han var han fick frågor om Felix Sandström efter den där matchen och bara gick.
Ja, som någon slags markering mot att han släppte in 4 kassar på 15 skott när Philadelphia gjorde en så bra match.
Ja, men det bad han ju om ursäkt för igår morse.
Ja.
Och sa att det var jävligt dåligt beteende av mig. Och han bad journalisten om ursäkt. Jag var dålig. Det förtjänade inte Felix alls. Då. Det var inte hans fel att vi förlorade den matchen. Jag ber om ursäkt.
Ja, precis. Ja. Det känns som att vi har pratat Tortorella nu i 3-4 veckor.
Det är omöjligt att inte göra det. Tänk när han kommer till slutspel. Då blir han just uppe i varv så att då kan vad som helst. Det är då de flesta av de här klassikerna har ägt rummen då. Ja. Man bara bråkar med journalister och liksom.
Ja, alltså, men han är ju
we know what we did.
Ja, men det är så speciellt med Tortorella, för ibland känns det så otroligt utstuderat hans moves och som en taktisk drag, men så har han känslorna utanpå så mycket ibland också att det är ren liksom, det kommer rent från hjärtat det han håller på med liksom, typ alltså.
Ja, tänk, jag gick förbi honom en gång i Washington i backstage-environgen där och Rangers dåvarande PR-man John Rosesco försökte sa du, John, we need to go to do the press conference. I'm going nowhere near that fucking press room.
Oj, oj, oj. Ja. Nej. Han är Captain Haddock.
Ja, det är han verkligen. Man blir liksom nästan skrämd. Tråkigt igår då efter matchen. Jag var inne och pratade med Mika och så när jag gick förbi Flyers omkring, då stod alla uppradade. Nu blir det presskonferens. Oj, här måste jag stanna. Nu kommer Tortorella. Men nej. Då skickade han fram Brad Shaw istället. Det var ju tråkigt. Han börjar göra det på slutet. Ja. Det får han egentligen inte. Han ska ställa upp på presskonferensen.
Ja, han är en besynnerlig karl, men vi uppskattar att han ändå finns med i den här cirkusen.
No, I'm going. I'm not going. I'm going. No, I'm fucking stay.
Ja.
Ja, det är bara han. Men du, vi tänkte vi skulle titta på lite enskilda spelare idag också. Och vi kanske kan börja med, vi nämnde ju Gensel där och Jake Allen. De lyckade, alltså trade-namn som redan har varit bra. Och jag nämnde nu Söcker och Zucker, som du säger.
Ja.
Och Bovlier, utan att de har liksom varit flashiga, så har de ju redan etablerat sig på djupet. Men Gensel framförallt har ju varit, fram till igår då i alla fall, just så bra som de hade hoppats i Carolina.
Ja, alltså minst så bra skulle man väl kunna säga.
Ja.
Och det, framförallt har han ju liksom, alltså han var ju radarpartner med Sidney Crosby alla år i Pittsburgh och nu är han ju redan dunderkemi här med Sebastian Aho.
Ja, visst.
Och framförallt.
Och det var så, väl tanken liksom.
Ja, alltså det första.
Fast nu är det Aho som har gjort mål.
Ja, exakt. Det är Gensel som spelar fram hela tiden.
Ja,
det är tvärtom. Ja, nej men han börjar ju faktiskt där i andra kedjan ihop med Kuznetsov i en så här renodlad nyförvärvskombo. Men sen så upptäckte de att de kanske ska köra Gensel ändå med Aho, trots att han har så bra kemi med Terävinen och Svechnikov sen tidigare och sett Jarvis och så här. Men nu är det uppenbart att Aho och Gensel är liksom Carolinas ledande duo.
Ja, men Kuznetsov har ju också varit bra liksom, sett till vad han var innan han kom dit.
Ja. Nej, men de börjar hitta någonting där, Rod Brindamore och jag vill säga det med Gensel, alltså trots torskar i återkomsten till Pittsburgh, där man anade viss bitterhet också mot Dubes. Han sa ju att mellan raderna liksom, eller han sa ju inte bara mellan raderna, att hans intention var att stanna och att det aldrig var några seriösa diskussioner från Pittsburghs håll om att förhandla med ett kontrakt. Så han var lite besviken på det, men nu trivs han såklart bra i Carolina istället. Inte varit inne på ett enda baklängesmål 5-5 på de här matcherna hittills. Han har gjort 12 poäng på 9 matcher. Så att, otroligt bra.
Jag tror alla som kommer till Carolina trivs otroligt bra, för Raleigh är ju ett jävligt trevligt område.
Underskattat.
Ja, verkligen. Och den här klubben är liksom lite mer familj än andra klubbar. Den är ganska liten liksom, sett i the big picture i NHL. Och det känns som, och Rod Brindamore är liksom som en pappa för hela organisationen. Han är liksom inte bara vilken tränare som helst. Det är hans lag.
Ja, på alla sätt och vis. Och han är ju liksom, han är ju gammal lagkapten själv i samma klubb. Så att och han har liksom bara förlängt det som tränare. Han är sig själv fortfarande, verkligen. Och bara en sån grej som brukar återkomma till, att han är med och kör fystesterna på försäsongen själv. Ja, att man måste slå honom helt enkelt.
Ja. Men också det här med relationen till fansen, att de har den här vulkanen. Och det är liksom lite annorlunda där, och jag tror att det är väldigt lätt att trivas i Carolina och i Raleigh.
Ja.
Och nu när de är så bra dessutom, alltså de är ju en contender, det är ingen snack om det.
Ja, och det kan vara så att Gensel är den där pusselbiten, den där, även om han inte har visat målskytte hittills, men otrolig poängproduktion i alla fall, att han är den där sista offensiva spetsen vi har saknat.
Ja, vi nämnde också Jake Allen, då har varit väldigt bra för Devils. Jag skulle vilja påstå att Alex Wembe här har varit ett väldigt lyft för Rangers också. Inte på något flashigt vis, men alla är så imponerade av hur intelligent han är och hur vi kan rätta beslut han tar hela tiden. Alltså, riktigt, riktigt smart hockeyspelare.
Och precis det Rangers behövde.
Ja, exakt. Jag tycker att det har varit revelation med Alex. Och han saknades ju igår då, fast det var ju såklart högst skälig frånvaro när jag blir pappa igen. Jag hoppas att allt gick bra. Ja. Och även Roslovic då. Jag förstår inte riktigt varför det ska vara så svårt att spela med Mika och Kreider. Men det har ju varit så svårt att hitta en partner åt dem. Och han verkar passa bra där.
Ja, han verkar rätt formbar. Alltså han har haft alla möjliga roller i NHL och gjort det ganska bra. Center eller ytterforward eller boxplay eller powerplay eller tredje eller första kedja.
Ja.
Men jag vill ju, alltså jag måste säga Colorados förstärkningar där också, och uppenbart lyft sig direkt med dem. Alltså Casey Mittelstedt är ju en klart bättre andra center för dem än vad Ryan Johansson var.
Ja.
Tempot han har liksom passar mycket bättre i Colorados sätt att spela. Även Sean Walker med sina första pass, och att han är höger fattad istället för Bowen Byron som lämnar i Casey Mittelstedt. Trainer som vänster fattad. Det är liksom hela dynamiken så som de såg framför sig har blivit bättre i Colorado med de här ganska många förstärkningarna på djupet. Det var ju även några till, Trenin till exempel.
Ja, verkligen. Och man kan räkna Parisi dit också.
Just det. Ja.
Som kom in sen. Sen vill jag säga då att jag tycker det känns som Duclair har varit ett utropstecken i Tampa.
Onekligen. Konstigt är det ju att ha han i Tampa efter alla år i Florida Panthers. Men rätt in i första kedjan med Kutch och Point. Och jag menar, Kutch har varit, och Point har varit bra, extremt bra hela säsongen såklart. Men de har lyft sig ytterligare också sen den kedjan bildades. Alltså Kutch hade ju här 15 poäng på 4 matcher ett tag. Där har ju Duclair kommit in och bidragit. Så att han är oväntat bra pusselbit för Tampa Bay faktiskt. Sen vill jag faktiskt säga att Noah Hanifin har behövts lite mer än vad jag trodde i Vegas Golden Knights. För de var ju inte riktigt med i spekulationen om en back. Dels rätt in i första backpar med Peter Angelo. Och nu när Peter Angelo varit skadad så är det ju faktiskt Hanifin som har fått mest istid av alla backar i Vegas. Och gjort det bra. Så att de behövde uppenbarligen Hanifin. Trots att de har kvar samma backuppsättning som de vann Stanley Cup med i fjol.
Ja, deras stora trade får vi inte veta förrän i slutspelet om hur lyckade
det. Nej, alltså den största bomben, Thomas Hertel, han har ju inte alls fått se än.
Nej. Några busts går inte att se än liksom, av de här traderna. Det finns väl de som har utmärkt sig mindre än man kanske trodde. Men Tarasenko var ingen som trodde att han skulle komma in och vara största stjärnan i Florida. Men han kommer säkert att göra nytta liksom, i en mindre roll där.
Ja, det är väl Elias Lindholm då som det har varit mycket prat om. Men, att...
Han har ju varit skadad har det visat sig nu också.
Ja.
Han har ju någon nagging grej som hämmar honom.
Ja, vi får se. Det. Och jag återkommer ju då till några exempel när de har liksom varit busts i grundserien. Men sen lyft sig när det väl blir slutspel. Alltså till exempel både Goodrow och Coleman i Tampa. Men Coleman gjorde 0 poäng tror jag i Tampa. Efter traden, men sen var han ju grym i slutspelet. Då var det visserligen nästan ett halvårs uppehåll då, och sen bubbelslutspel. Men han var en riktig flopp efter traden. Sen grym i slutspelet. Så det, det är först då det avgörs.
Ja, absolut. Det är då det visar som helt klart. Ja. Då har du helt rätt. Du, nu ska jag gå och hämta lite mer kaffe.
Ja. Ja, då kan jag väl nämna att det kan vara tvärtom också. Patrick Kane och Tarasenko var ju bra efter traden till Rangers i grundserien och gjorde ett helt gäng poäng och ett spännande PP att se där i Rangers efter traden. Men när det väl blev slutspel så var de inte alls de pusselbitar som laget egentligen behövde.
Ja.
Hallå där.
Hallå där.
Ja, jag dömde precis ut Keino Tarasenko som ett motsatt exempel i Rangers-fallet i fjol när de ändå var rätt så bra efter traden i grundserien men inte i slutspelet.
Nej, men då var det för trångt kring grytorna.
Ja.
Det var ett misstag.
Ja.
Även om det var spännande när det hände.
Ja.
Ja. Men du, vi tänkte vi också skulle titta på andra slags spelare, inte bara de här trade. Vi pratade om tabellen, alltså lagen förra veckan. Mm. Nu tänkte vi ta alltså under grundserien som helhet några positiva och negativa överraskningar individuellt.
Ja.
Och det finns ju, om vi börjar med positiva, så det finns ju ett namn som står ut mer än alla andra kanske, och det är Sam Reinhardt i Florida.
Ja, och man skulle nästan kunna klumpa ihop två spelare på samma gång här, eftersom att båda senaste veckan har gått över 50 mål, oväntat nog. Och det är dels Sam Reinhardt som bäst hade gjort 33 mål innan, och då Zach Hyman som bäst hade gjort 36 mål innan.
Ja.
Det är ju, och båda är runt 30-strecket liksom. Hyman, NHL, debuterar som 23-24-åring liksom innan traden, eller tror han signade väl som free agent hos Edmonton. I Toronto gjorde han som mest 21 mål, och nu är han plötsligt en 50-målsskytt med 10 matcher kvar av säsongen.
Ja, de två delar ju andra platsen i skytteligan bakom Auston Matthews, som har blivit lite svalare på slutet och ja, knappast kommer att nå sin 70-gräns där.
Nej, han var liksom, han taktade emot 77 mål ett tag för några veckor sedan, men nu blir det väl 65 kanske.
Ja.
Men Reinhardt, som vi nämnde där, det är värt att prata om de här två lite extra tycker jag, och det är speciellt med Reinhardt också eftersom det är kontraktsår. Men
ja.
Frågan är
han kommer att bli svår att behålla, eller hur?
Ja, alltså det var
om man inte tar ett väldigt team-friendly kontrakt.
Ja, precis. Så som Forsling. Det har vi ju knappt pratat om i podden. Hans nya kontrakt, med tanke på att det hände så mycket där runt deadline. Så vi har ju inte hunnit med och nämna allting. Men Forsling blev ju klar på ett 8-årskontrakt då för under 6 miljoner dollar per säsong. Vi pratade om 7-8 kanske på Forsling om man skulle nått öppna marknaden. Men han nöjde sig inom citationstecken med 5,75 miljoner dollar i 8 år. Vilket ju är fruktansvärt mycket pengar. Så att vi säger grattis till Gustav Forsling som är ekonomiskt oberoende. Men det var ändå team-friendly får man säga.
Ja, absolut. Så är det ju.
Och det är ju lite fördelen med Florida som inte har någon delstatsskatt. Men också när man är ett bra lag och alla trivs så bra där. Och de har kommit dit, varit lite sådär utstötta i andra klubbar, så kommer de till Florida och får sitt stora genombrott. Det kan man även säga om Reinhardt, som visserligen var liksom en 60-poängspelare i Buffalo Sabres, men hade lite bust-stämpel på sig där. Gick tvåa i draften 2014, Ekblad detta, tvåa Reinhardt, trea Leon Draisaitl. Det har många Buffalo-fans grävt sig över och klagat på den här Reinhardt som inte blev någonting, tyckte de. Men nu är alltså en 50-målsskytt här i Florida, där han trivs ypperligt.
Ja.
Vi får se vad kontraktet landar på. Han har ju gjort mål på 26% av sina skott. Det är ju en extrem siffra. Det är liksom en enorm utdelning han har haft också. Så han har haft studsarna med sig. Men det är klart att han passar väldigt bra där och är en skicklig spelare såklart.
Ja, just det där du sa att de trivs så bra. De har ju också blivit en familj liksom, verkligen. Och nu har det så jävla bra där också med sin nya träningsarena och åker golfbil till träningen hemifrån.
Ja, det låter ju fruktansvärt härligt.
Jag tycker det låter som den ultimata lyxen att ta golfbilen till jobbet.
Ja. Ja, ingen slår den heliga stan på andra sidan kusten dock, och som NHL-spelare.
Jo, nu tror jag nästan de har det.
Är det sant?
Ja, jag är ledsen, Jonathan. Usch. Det som är bättre där är ju att arenan ligger mitt i stan. Och att, trevligt på det sättet.
Ja, ja, nej, men Zach Hyman vill jag nämna också, oväntat 50-målsskytt. Att han tar det enorma klivet i år. Är ju liksom, fyller väl 32 i år, Zach Hyman, och är så pass bra i plötsligt. Så har fått, alltid haft lite så här, ja, men han spelar ju med Conor McDavid, eller i Toronto, han spelar ju med Auston Matthews liksom. Men samtidigt så, han är väl den enda, utöver Draisaitl, bredvid de här två superstjärnorna som gjort 50 mål. Liksom. Det är inte vem som helst som gör det. Och så har han ju successivt blivit NHLs kanske bästa spelare, precis framför kassen. Alltså i konkurrens med många andra, men för att kolla lite på underliggande statistik igen, och som jag pratar skott från inre slottet, absolut runt kassen där, så ligger han alltså på 146 den här säsongen. Näst bäst i ligan har 111 John Tavares. Han är alltså helt överlägsen när det kommer till skottfrekvens, precis runt målvakten. Och där har han uttalat sig lite senaste dagen att han Det är ju det liksom svåraste området att komma fram till igen på en NHL-rink. Det är ju stentufft där inne. Men han lyckas ju gång på gång. Och det han, menar han själv att han har gjort det ända sedan han liksom lyckades slå sig in i ligan som 24-åring då. Så han har ju stått där nu i 8 år. Men han har liksom, det är ett spelsinne man har just framför kassen också som han har liksom tränat sig till under alla dessa år i sitt kontor. Alltså läsa av målvaktens rörelser, läsa av när han ska positionera sig runt backarna, läsa av när han ska backa undan, när han ska kliva åt sidan, när han ska kliva upp i höga slottet, när han ska klubba längs isen, när han ska vara beredd på styrning, när han bara ska skymma. Han har blivit expert på att stå framför mål och läsa av signaler både från motståndare och lagkamrater.
Mm. Ja. Mm. Ja, vad har du mer då på din lista? Det är du som har gjort den här listan.
Ja, men jag har tagit några positiva. Ska vi hoppa mellan positiva och negativa?
Nej, vi tar positiva först.
Ja. Vi behöver inte prata så mycket om nästa jag skrivit upp här. Panarin faktiskt, för han nämnde vi så mycket i början.
Ja, men han har verkligen haft ett lyft i år igen.
Ja, alltså det är ju ingen skräll egentligen att Panarin är med i toppen av poängliga, men att han efter fjolårets fiaskoslutspel när vissa Rangers-fans typ ville trade honom typ, känns som. Så går han och gör sin klart bästa grundserie någonsin här. Sen har jag faktiskt skrivit upp även, alltså jag skulle kunna nämna Brock Faber och så här som vi har pratat mycket om under säsongen, men här väljer jag lyfta fram JT Miller faktiskt i Vancouver.
Ja.
För jag tycker ändå det är häftigt, hans utveckling som också är lite oväntad runt 30-årsstrecket sedan han kom till klubben, med tanke på att i Rangers när du hade han där på garden så var han typ en tredje kedjespelare.
Ja.
Och i Tampa så var han faktiskt nere i fjärde kedjan innan traden till Vancouver. Och sen dess så har han ju alltså snittat över en poäng på match i alla tre säsonger. Och den här säsongen så vi pratar liksom att Elias Pettersson är face of the franchise och deras viktigaste spelare, så är det väl ihop med Quinn Hughes och Thatcher Demko. Men JT Miller leder interna poängligan trots att han har fler defensiva zonstarter än offensiva zonstarter. Så han är en väldigt komplett spelare, JT Miller, och är otroligt viktig för laget. Och han har verkligen bevisat att det var rätt att satsa på honom och inte Bo Horvat när de skulle välja vem av sina centrum skulle skriva det långa avtalet med när de bara fick plats med en under lönetaket.
Ja.
Ja. Och sen har jag skrivit upp då Dallas bredd, bredd är väl fel. Men Dallas, alla Dallas-spelare, alla Dallas-forwards utom första kedjan som är en besvikelse i sammanhanget. Så har jag skrivit upp. Alltså, alltså Jason Robertson över 100 poäng i fjol. Vi trodde att han skulle göra 50 mål den här säsongen. Roope Hintz och så vidare. Men tittar man i poängligan så är det ju, det är snarare liksom med Wyatt Johnston nästan 60 poäng, Matt Duchene över 60 poäng, Tyler Seguin med sin bästa säsong på år och dag, Mason Marchment som var petad i slutet av slutspelet, över 50 poäng. Det är så många som har producerat i det här laget, så nu har inte gjort någonting att första kedjan gått bakåt den här säsongen jämfört med fjol. Ganska kraftigt. Jag menar, Jason Robertson har väl 40 poäng färre än i fjol. Så att, det tycker jag är imponerande, Dallas enorma djup.
Och så har de fått upp Stonkorven också.
Och så Stankoven. som ju visar att han är en ny Wyatt Johnston. Att, det är kanske ingen skräll, men att de skulle vara så här produktiva och liksom matcha första kedjans produktion, det tycker jag är imponerande. Sen har jag skrivit upp Charlie Coyle i Boston.
Ja, för att de har liksom täckt upp för förlusterna.
Ja, precis. Det kändes ju inte så sexigt med Charlie Coyle eller Pavel Sacha som ny första center när både Bergeron och Krejci lägger av. Och det är inte så att Coyle har totalt stuckit ut här och liksom gjort 70 poäng. Men det kändes som att hans tak var liksom 3D center och 45 poäng. Det facket som han hamnat i flera säsonger i rad. Och han är ju också över 30 nu liksom. Men ändå 55 poäng den här säsongen. Väldigt ansvarsfull och då har han ändå inte spelat med Pasternak. Han har 15% av hans 5-5 tidigare med Pasternak. Och ändå så producerar han på den här nivån. Så jag är imponerad av Charlie Coyle. Och trodde inte att han hade det här i sig. Och att Boston liksom snuddade med en President's Trophy i år igen.
Mm. Ja.
Det finns ju många man kan nämna. Men det sista jag skrivit upp här som vi inte pratar så mycket om, det är ju då Ukko-Pekka.
Jag tänkte just nämna honom faktiskt.
Du tänkte
att
det?
Att han har etablerat sig som en av de bästa finska målvakterna i ligan. Och det säger ju något.
Ja, det finns ju några sådana. Man skulle kunna nämna Jonas Korpis alldeles, en av de största besvikelserna i sin tur. Men Ukko-Pekka, det känns som att de aldrig riktigt har trott på han i Buffalo. Att han ska ta över liksom. Utan att han mest har fått speltid för att de inte haft så mycket annat. Och att han har varit lite stoppkloss i väntan på något annat. Och när Devon Levi kommer upp så är det han som är en ny franchise-målvakt. Det är han de ska satsa på. När säsongen börjar så är det han som startar första matchen. Och Eric Comrie som sitter som backup. Uko Pekka är inte ens ombytt.
Nej.
Men ja, alltså nu har det blivit totalt 46 matcher för Uko Pekka som är solklar starter i Buffalo Sabres. Och skulle de ha samma poängsnitt totalt sett som de har haft under de 46 matcher som Uko Pekka stått, då hade de varit på en klar slutspelsplats för det här laget. Ja. Att, han har ju varit ruskigt bra. Plus 11 i den här goal saved above expected statistiken till exempel, drygt 91% i väldigt få matcher när han har släppt in över 3 mål per match. Så att otroligt stabil under 2-3 månader här nu där han har varit etta i Buffalo.
Jag vill nämna ett par svenskar också. Som, ja. Gustav Nyqvist har vi redan varit inne på, men jag vill nämna honom igen. Det är hans 12:e säsong och det är hans bästa. Han har slagit personligt poängrekord vid 34 års ålder och aldrig varit bättre än i den här kedjan med Filip och O'Reilly. Så det har varit väldigt lyft för honom att komma till Nashville, verkligen.
Ja. Han är såklart topp 5 skulle jag vilja säga, totalt sett i ligan, överraskningen.
Ja, och han har varit lyft för Nashville också. Och så Nils Höglander tycker jag man kan nämna.
Ja.
22 mål nu. Och jag menar, i början, han var ju en stor offensiv kraft i Sverige innan han åkte. Ja. Men sen var det ju i första hand som Grindr han liksom kom in i och fick beröm för att han jobbade så hårt och vann närkamper och så. Och sen var det den där stinten i AHL när han fick han tyckte han skulle lära sig mer. Och kommer tillbaka så är ett offensivt vapen.
Och spelar en hel del med Elias Pettersson nu. Och,
ja.
Och jag nämnde väl det i någon podd här att han är liksom topp 15 i NHL när det kommer till produktion sett till speltid. Alltså,
ja.
För han har knappt gjort ett enda mål i powerplay. Det är ju 5 mot 5. Han har gjort de här 20 målen. Liksom.
Ja.
Så att, ja.
Jag tycker också man kan nämna Fabian Zetterlund i San Jose. Det är ju ett risigt lag. Men han lyckas ändå göra 20 mål där. Och känns farlig. Han har ett fruktansvärt bra skott.
Ja, jag håller med dig också. Fabian Zetterlund har ju verkligen visat att han är en NHL-spelare. Har en NHL-karriär, liksom 10-årig NHL-karriär framför sig. Minst känns det som just nu. Han är på
Sam Hallam borde ringa honom.
Ja, just det.
Han har snart rätt många intressanta spelare att väja på till en VM-trupp, om de är intresserade.
Det ska man börja tänka på nu också, det har jag faktiskt inte gjort.
Nej, men det finns ju han och Lillfimpen där och några i Anaheim och Seattle och Calgary och Minnesota.
Dahlin, för fan. Ja, och precis i Minnesota finns det ett gäng.
Ja, Dahlin, ja. Erik Karlsson.
Oj.
Ja, du har tagit ut några besvikelser också.
Ja, precis. Här har jag skrivit upp ett gängnamn. Jag ska väl inte snöa in allt för mycket som jag brukar kunna göra på allihopa. Då kan vi hålla på en timme till. Men ja, en personlig favorit till mig som jag är besviken på den här säsongen, trots ändå 57 poäng, det är Jordan Kyrou i St. Louis.
Mm-hmm. Och nu du har rätt. Det här känns som du kan sitta i evigheter.
Ja, precis. Jag ska gå vidare från Kyrou ganska snabbt, men ändå liksom, jag trodde det skulle bli 100 poäng kanske den här säsongen. Att han skulle bli det verkliga lyftet nu som go-to-guy i St. Louis. Nu har ju Robert Thomas varit bra i alla fall, som är den andra stora talangen där. Men nej, jag är besviken på Kyrou att han har gått bakåt den här säsongen när St. Louis verkligen behövde att han skulle ta nästa kliv. Sen har jag skrivit upp Connor Brown i Edmonton.
Mm-hmm. Ja, men det var väl bara några få där som trodde att han skulle bli in någonting.
Ja, men man trodde ju, alltså det är ju speciellt det här med kontraktet han skrev också som var värt 4 miljoner dollar, ganska ansenligt. Men bara 750 000 i utbetalning den här säsongen så att man hade plats att klämma in honom under lönetaket. Resten skulle han få som bonus som räknas då nästa år om man skulle spela mer än 10 matcher efter den här långtidsskadan i fjol. Och det har han gjort, han har ju hållit hela säsongen. Men första målet, det kom efter, alltså det kom ju alldeles nyss, det kom ju här i mars.
Mm.
Och han började säsongen med sin gamla radarpartner i juniorligan, Connor McDavid då, i första kedjan. Nu spelar han i fjärde kedjan, väldigt begränsad roll. En riktig flopp investering för Ken Holland. Och då får man alltså lägga på 3,25 miljoner dollar i nästa års lönetaksmatematik i dead cap för Edmonton Oilers på grund av bonuserna som ska utbetalas till Connor Brown då.
Men det här menar du är mer dåliga kontrakt?
Ja, men det är ju ändå en väldigt besvikelse sett till att han fick börja i första kedjan och skulle få sitt lyft. Jag menar, Connor Brown har ju varit en 50-poängsspelare i NHL ändå och hade kemi med McDavid sen tidigare. McDavid propsade för den här värvningen, sin kompis. Det slutade med fjärde kedjan och ett fiasko lönetagsmässigt.
Ja, fortsätt.
Ja, sen har vi ju en som jag inte behöver snöa in på, för han har vi pratat om. Pierre-Luc Dubois.
Just det, ditt hatobjekt i Los Angeles.
Ja, men alltså, ja, det är ju att ta i, men det var ju ändå en prestigevärvning. Nu är han tredje center, 15 minuter per match, 8 interna poängligan. 35 poäng hittills, hälften av vad han hade i fjol i Winnipeg. Så att, nej, ingen succé. Sen det här är lite hårt med tanke på att han har varit skadad och precis kommit tillbaka. Bara spelat 21 matcher den här säsongen. Men nej, karriären har inte tagit dit han ville vid det här laget, Trevor Zegras.
Nej, det har du rätt i. Han har haft en väldigt medioker säsong. Eller liksom, det har inte hänt någonting.
Man hör inte talas om honom. Nej. Han som var ny posterboy för NHL för något år sedan. Ja. All-star, kung. På framsidan av EA's NHL-spel liksom. Och nu är han bortglömd i princip. Gjorde ju comeback här om natten och spelade i alla fall, men besvikelse fram till skadad, 7 poäng på 21 matcher när man hoppades att han skulle vara en point per game-spelare den här säsongen. Så att, nej, en besvikelse, och vi får se om han lyfter till slut. Det är ju trade-rykten på Trevor Zegras.
Ja, det är det.
Sen en annan rookie då, som har vunnit Rookie of the Year i fjol, som har haft en riktig sophomore slump. Matty Beniers i Seattle.
Ja, hon har man inte tänkt på överhuvudtaget, men jag ska vara ärlig.
Och då var han ändå Calder-vinnare i fjol och liksom första center i Seattle, och vi lyfte fram honom som starkt bidragande till Seattles oväntade jättelyft i fjol, som de slog ut Colorado i slutspel och så vidare. Man skulle nästan kunna säga att den största anledningen till att Seattle är så långt ifrån slutspel just nu är för att deras första center bara gjort 28 poäng.
Ja, det har ju varit motigt år för hela laget hamnar ju, man kan se det som en sophomore slump efter den stora framgången.
Ja, det kan man säga för hela laget. Ja. Men Beniers måste ju höja sig enormt, alltså, om Seattle ska lyfta nästa säsong, för han är ju deras franchise center liksom. Sen har jag två svenskar på slutet här.
Ja, jag tänkte att jag skulle komma till svenska, jag med.
Ja, då kanske du är inne på samma som jag. Men de två som jag har skrivit upp är ju då Filip Gustafsson.
Ja, tagit ett litet steg tillbaka, så det har han ju varit ganska öppen om själv.
Ja, vilket otroligt genombrott han hade i fjol, när han istället var den kanske största positiva överraskningen. Om vi hade gjort samma rankning 2023.
Men det brukar jag säga, att det är ju inte så ovanligt liksom. Att just unga målvakter som får ett liv, att det är svårt att följa upp.
Ja, precis. Och en annan press på sig också med en nytt rejält kontrakt.
Framförallt det.
Ja. Och sen har ju då skrivit upp den största blockbustern av dem alla inför säsongen. Erik Karlsson till Pittsburgh. Han går alltså från 101 poäng till just nu 46 poäng.
Ja, det har ju inte alls blivit vad han eller Pittsburgh hade hoppats på. Men det är ingenting som har blivit som de hade hoppats på i Pittsburgh. Det har ju varit en mörk säsong för allihop. Och det är något som inte stämmer där i liksom kemin.
Nej, det är ju någonting... precis. Det känns faktiskt... Rutter kanske är överdrivet, men det...
Ja, det är överdrivet.
Nu tar jag i henne med sådana legendarer i den där truppen, men... Det är naturligt på sätt och vis också när de börjar komma upp i åren, de här spelarna. Men det har inte funkat. Jag menar, ligans näst sämsta powerplay med de här spelarna.
Det är obegripligt.
Att San Jose har ett bättre powerplay än Pittsburgh Penguins.
Nej, det är något som inte alls har gått. Men jag är ju återigen av åsikten att vi har ju sett Erik upp och ner från säsong till säsong. Och jag tror fortfarande han har stora säsonger i sig. Om det stämmer bättre i fjol, de kanske får in en annan powerplay coach som inte annat.
Det känns som det minsta de kan göra, att byta powerplay coach.
Så tror jag att det är inte slut.
Nej, det är, jag menar, precis, och det är ändå 46 poäng, jag menar, det är inte, och hans, det konstiga är att hans 5-5 siffror är ju ruskigt bra. Det är just det powerplay framförallt då, som har varit ett fullständigt haveri för hela Pittsburgh.
Ja, det är så, det är, ibland fattar man ingenting.
Nej, för Erik är ju en väldigt tydlig plusspelare 5-5. Ja, det är konstigt.
Ja, men hörru du.
Ja.
Nu börjar vi dra ihop sig. Jag ska ju i ordning lite här i Horken. Jag får ju ärorikt besök ikväll. Ingen mindre än Marcus Leifby kommer hit och hans radarpartner Emil, vad heter han, Eriksson?
Precis, snett inåt bakåt podden som ni får lyssna på framöver, som har gjort lite avsnitt i New York här nu.
Ja, de har varit på basket och hockey och nu kommer de hit och ska hänga med mig. Ja. Ska dricka några öl, kanske titta lite på Tampa och så ska vi eventuellt gå ut en sväng.
Oj, vilken superafton. Alltså, nu blir jag ju av med sjuk. Leifby och Björre i Holken ska kolla på Tampa.
Ja.
Det var ju faktiskt Leifby som myntade Baloo och Mowgli en gång i tiden.
Mowgli och Baloo.
Ja.
Ja, det ska bli kul. De var ju som sagt på matchen igår då. Jag var lite orolig. För i början var det, dels var det dålig hockey två perioder, så var det ganska såsig stämning på läktarna. Det är så här sårligt. Ja. Och jag tänkte, oj, nu kommer jag få hålla försvarstar för en, eller att det är bättre stämning i Tingsryd.
Ja, det tror jag han tycker oavsett i sin liv.
Ja. Men sen var det ju väldigt roligt då i tredje och han stod där i en Börje Salming jersey, ja, Tre Kronor.
Det är klart. Ja.
Ja, det ska bli jävligt trevligt.
Ja, du får hälsa så mycket till Leifby.
Ja.
Och så hörs vi i det här formatet nästa vecka. Då är det bara 2 veckor kvar av grundserien.
Ja, herregud. Ja, vi kommer att finnas jättemycket, tror jag, att prata om efter helgen och så. Ja. Och då får vi väl önska alla en glad påsk då. Det är konstigt nog, är ju påsk ingen särskilt stor deal här i USA. Det är mycket större i Sverige med långfredagar och påskafton och påskdag, annan och påsk. Ja, här är Easter Sunday, äter man en stor lunch. That's it. Vilket är jävligt konstigt eftersom kristendomen egentligen är mycket större här.
Ja, just det.
Jag har aldrig fattat det.
Nej, det är märkligt. Nej, här ska det ätas ägg och det ska ätas godis. Och det
ja,
ska...
i Norge är det ju desto större. Det är väl det största som finns i Norge.
Ja, i Norge är det ju helt enormt liksom. Där ska man upp i hytten, vet du. Och
då stänger ner nästan en vecka.
Ja, där är det ju precis. Där är ju påsken enorm. Jag undrar om det finns någonstans där påsken är så stor. Men vi ska faktiskt fira i Örby påsk.
Jaha.
Ja, det är just i år så... Så blir det så. Jag kan tänka mig att den norska delen här av hushållet är lite besvikna. Men nästa år, då blir det påsk i Norge.
Ja. Det är ju återuppståndelsens tid. Så vi får se om New Jersey eller någon återuppstår under helgen.
Ja, just det. Det har du rätt i. Just det. Jag kan tänka mig sådana liknelser i bloggen här framöver. I intron och så vidare. Det ser jag fram emot.
Ja, det börjar med skärtorsdagen. Du skär i isen och så.
Oh. Ja. Vi får läsa bloggen. Men som sagt, glad påsk allihopa och på återhörande.
Yes, hej hej.
Hej hej.
Hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd. One, two, times, speed, so hallå.
One, two, times, speed, so
hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå. One, two, time, speed, so hallå. One, two, times, speed, so hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.